Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här är en podd från Sydsvenskan. Titta på den där.
Det är dagen efter Janne Anderssons omtalade intervju samtidigt som snön föll ner över Skåneland. Välkommen till avsnitt nummer 20 av Redhawks-podden där vi ska inte prata så mycket fotboll utan Malmö Redhawks som är kvar i SHL. Men först Kent, du har tagit dig till jobb med cykeln utan att bli påkörd idag.
Nej, jag har faktiskt kört bil eftersom jag har varit lite sänglig annars förra veckan och skrev lite hockey från... från sängläge. Lite släng av C19 som man säger. Så att idag unnar man faktiskt att köra bil till jobb.
Trots att det kostar en halv förmögenhet att parkera på triangeln.
Absolut, det gör det ju. Men man får ju vara lite flott med sig själv också ibland.
Det har krönikörer råd med.
Reportrar, ja.
Malmö Redhawks klarade sig kvar i SHL. Man vann med starka 4-1 i matcher mot Brynäs. Jag tippade 4-2 så det var nära. Det ska vi såklart prata om, men vi ska också blicka tillbaka på en säsong som till stora delar faktiskt handlade om dåliga resultat. Men också ska vi blicka lite framåt. Men 4-1 i matcher, Kent, det är ett bra facit.
Det är ju, alltså jag tyckte det var övertygande. Jag tyckte att det var starkt gjort och ja... Skillnaden var väl att Malmö spelar som ett lag. Jag tycker rent, vi har varit inne på det tidigare, jag tycker hockeytekniskt så liksom. Så jag tycker att Brynäs är kanske lite vassare med spelare som Timashov och Palv och så. Men det är ju lite för mycket cirkusnurrande, lite showande. Och medan Redhawks då hade fler som lirar för kollektivet. De hade många starka sologubbar som lirar för sig själva så att säga. Men jag tyckte Redhawks köpte konceptet och hittade rätt i formationerna och fick rätt istid på rätt spelare och framförallt kanske det viktigaste av allt att man får ett målvaktsspelare av hygglig eller till och med bra i SHL-klass. Och det tror jag var, det är ju naturligtvis helt avgörande.
De två första matcherna så cyklade ju Redhawks hem det ganska enkelt och då tänkte man ska det bli 4-0, men det blev det ju inte och Brynäs växlade ju upp de sista matcherna.
Absolut, jag tyckte den tredje matchen i Gävle tyckte jag snodd på att de var bättre Brynäs och den fjärde vann de ju dessutom. Och sen när de kom upp igen till Gävle för den femte matchen så hittade de, jag tror samtidigt som Brynäs var rätt så spända och nervösa så hade de ändå Malmö ett lugn i laget och trygghet och de hittar bara tillbaka till det här att som det är kval, det viktigaste är att spela 0-0 hela tiden över hela banan och till sist får man det här målet av Pontus Westerholm.
Du var inne på det, Redhawks har hela tiden under kvalet känns väldigt, väldigt lugna. Vad tror du det kan bero på?
Ja, men jag tror att de hade alltså man kunde förbereda sig lång tid. Jag tror det var viktigt. Jag tror också att, som man kanske glömmer bort tillsammans, jag tror att de kunde träna hårt hela vägen. För det är liksom matcherna med slutet hade inte någon större betydelse än det ser snyggare ut på pappret att vinna. Ja, det gav självförtroende. Ja, men det är också det att jag tror man fortsatte träna hårt hela vägen. Jag tyckte de såg starkare ut än Brynäs också. Det var mer åkkraft. Det var liksom bättre syreupptagningsförmåga om man säger så.
Vi ska inte prata för mycket om och men, men hur förödande hade det varit för Redhawks att ramla av SHL?
Ja, jag tror som de har varit inne på själva, de hade säkert en plan A och en plan B och nu behöver de inte sätta plan B i på pappret så i verket utan nu jag tror självklart det hade varit jättetufft att trilla ur, de har tappat runt 30 miljoner minst och jag tror att det hade kunnat ta 5-10 år tillbaka minst så är det. Samtidigt som man vet ju alla de hade kunnat vara tillbaka nästa år igen men för hockeyns skull i sydvästra Skåne så var det ju extremt viktigt att vara kvar, tror jag också.
Vad tror du händer med Brynäs nu? Lyckas de studsa tillbaka direkt eller?
Jag tror det blir jättetufft, för det här är en reality check och de har ju aldrig varit i den här situationen. Dels, jag tror de har taskig ekonomi, vad man läser till och också de skriver upp värde på sin egen arena, förklarade egna kapital så att säga, och det är ju, i längden är det ju bara kosmetika, det är liksom, det är ju bara blåsa upp ett värde på någonting som inte har något värde för man säljer. Men andra sidan, enormt stark kortkultur, tror att det är många som sluter upp kring laget, och samtidigt så har de ju massvis med folk som är inne och petar i organisationen, och det är inte bra, tror jag, utan jag tror att för dem är det oerhört viktigt att sätta en organisation snabbt med tränarstart som de tror på.
Det kändes, det är en känsla som jag har, att det var många i hockey i Sverige som hellre hade sett Malmö ramla av. Är det en känsla som du också har?
Ja, utan man behöver inte ens vara lokalpatriot för liksom att inse liksom att det var ju mycket nästukar fram när Brynäs trillade ur, och så är det kanske, men så klassisk förening, det får man kanske bara köpa, och det var ju mycket inför Malmö, så hörde jag hela på tv eftersom jag låg hemma och skrev en del av matcherna. Det var ju mycket, det var ju oftast en halvtimme före där man bara pratade Brynäs, så fick Redox 2 minuter på slutet, ungefär så.
Ja, den åsikten delar nog många Malmö-supportare. Det var ganska upprörd stämning där på ja, Twitter också.
Sen är det ju som det är. Det får man ju ta. Det är, för Malmö fick ju slå underläge. De kom inte in som favorit i detta trots allt. Även om de hade bra facit på slutet. Så jag tror att det var bra för Malmö. För man klöt näven lite hårdare i byxfickan, så att säga.
Men det var ju ändå lite antiklimax där när de kunde avgöra hemma, fullsatt arena, tjo och tjim. Ja. Och så blev det pannkaka av alltihopa.
Ja, i och för sig de förlorade väl i en förlängning, så de var ju ganska nära och det gjorde en bra upphämtning. Men det är väl någonting som också de förlorade. Det blev lite så att de förlorar alltid när de har mycket folk. Och så har det faktiskt sett ut. De har ju väldigt dålig fasen när de har över 10 000 åskådare. Men det är väl någonting man måste lära sig om man ska vara topplag och mycket publik. Att vinna när man har stödet med sig, så att säga.
Och efter rond 4 där så skrev du en krönika där du lite retoriskt frågade dig om det var en liten fördel Brynäs nu.
Ja, det är klart att hade Brynäs vunnit i Gävle så hade ju naturligtvis vågskålarna svängt. Alltså om de hade vunnit den femte matchen. Så att, men Malmö höll huvudet kallt och fortsatte med det de gjorde hela tiden. Och naturligtvis hade de ju ett försprång. Det säger sig själv om man leder med 3-1 i matchen.
En annan grej i kvalet tyckte jag var domarna, som överlag var väldigt bra faktiskt.
Tyckte jag också. Det var ju, alltså, hockey är ju en kampsport och det tycker jag ska få lov att synas på isen också inom vissa gränser, självklart. Men jag tyckte också att det var få. Jag är aldrig en sån som reagerar på domarinsats. Jag tycker det brukar jämna ut sig. Men jag tyckte ändå att det är bra flyt i spelet. Det var rätt ganska roliga matcher att se. Nu är man ju inte så bort från om man har bevakat Malmö utan allt för elak. Men jag tyckte det var bra flyt i matcherna och det blev rätt hyggligt tempo ändå. Och det beror mycket på domarna också. När man inte märker domarna på samma sätt så är de oftast bra.
Vi ska prata spelare sen med kontrakt och så vidare. Men vilka spelare tycker du i Redhawks växlade upp i kvalet och var avgörande?
Alltså om vi kommer titta på de ledande målskyttarna i grundserien så har vi Marcus Ylvegård, Carl Söderberg och Carl Persson. Och de gjorde ett mål tillsammans på 5 matcher. Jag tyckte de alla tre var ganska bra till bra. Men det är självklart att det är svårt att gå runt en sån som Lukas Wernbloom som gör 0 mål i grundserien och sen sätter han väl 4 i slutspelet. Och har ju liksom en lacrosse/sorgfint precis innan man avgör den femte matchen där Pontus Wernbloom avgör. Och sen har ju alltså 4 mål från Adam Bollas Mattsson. Det är ju också fantastiskt bra. Och du får ju något mål av Oliver Laretsson också. Så att det är lite sådana som man måste väl säga. Olas Mattsson har varit bra hela säsongen men steppar ju upp målmässigt. Och Lukas Wernbloom har ju varit näst till osynlig men spelar brett hög i SL-klass mot slutet. Och där ser man vad självförtroende gör.
Kvalet var ju bra, inget snack om saken, men alltså grundserien. Braddock slutade sist och det går ju faktiskt inte att glömma om hur dåligt det faktiskt var i grundserien stundtals.
Nej, och det, alltså, jag håller med till 100%. Spenderar man nästan 50 miljoner på truppen så får det inte se ut så här. Det lyckliga, vi är ju lite färgade av kvalspelet här, det sminkar över mycket att det var lyckat, men börjar man någon slags felsökning så får man ju någonstans starta den vid omgång 5 och den håller ju på till omgång 40. Hur kunde det gå så snett?
Alltså egentligen, kvalspelet räddar ju bara upp säsongen. De har ju inte vunnit någonting. Även om man kan få den, att supportarna har den känslan nu, yes, vi vann kvalet. Redox vann ingenting. Det enda var att de undvek att ramla av efter en usel grundserie.
Ja, men jag tror ändå rent psykologiskt är det ju viktigt att ha vunnit sista matchen på säsongen. För det är på något sätt, vad ska man säga, det är ändå beskrivande för att du är ett vinnande lag trots allt. Men jag håller med dig. De tar väl, vad tar de, 61-62 poäng och det är ju... Ibland räcker det ju till att klara sig utan kval, men det, på det stora hela är det ju inte en godkänd säsong, det kan man inte komma ifrån.
Men nu då, vad ska Redhawks göra för att inte hamna där igen?
Alltså framförallt tror jag att man ska, precis som vi är inne på nu, att man ska inte färgas för mycket av avslut på säsongen. Man får inte ha en övertro på sitt eget material. Inte gå någon fällande igen som jag tycker man har haft tidigare. Jag tror jag skrev det också att det hela tiden var så här de senaste säsongerna. Att vi ska börja nästa säsong som vi avslutade förra. Fine, men jag tror inte det räcker utan man får ta ett större omtag och... Och vi kommer ju säkert in på spelarna det här lite också. Så att det, jag tror att Liljander har chansen att bygga om nästan halva laget.
Vilka nitar ska klubben undvika att springa på nu då?
Framförallt, man måste ju, när det är spelare eller rent generellt?
Ja, både och.
Alltså när det gäller rent generellt så är det ju det här att man måste ha de här viktiga ingredienserna på plats. Ett grundspel som fungerar, man ska kunna spela risig hockey och ändå ta poäng. Den egenskapen måste man skaffa sig på något sätt. Eller ha den höjden i laget så man klarar av det. Att när inte någonting stämmer, när inte passningarna sitter, ska man ändå ha ett grundspel som faller tillbaka. Som kan ge poäng mot Färjestad och Karlstad en lördag eftermiddag trots att man inte spelar bra. Annars kommer man inte ta kliv när det gäller spelarna, så ja, det kommer vi säkert in på, men kanske vi ska komma in på redan nu.
Ja, men varför inte? Vi kan ju börja med Silly Season. En del spelare lär ju lämna och vissa har ju inte något kontrakt har gått ut. Om vi börjar med vilka spelare skulle du vilja förlänga med? Och innan du går in på det kan jag ju köra en snabb genomgång här på mitt fuskpapper. Där jag hoppas att jag inte har missat någon. Men då har vi ju målvakter, Brandon Maxwell. Backar med utgående är Teder Jonsson, Oliver Lauridsen, Carl-Johan Lerby och Thomas Cemic. Forwards, Lens Boma, Johan Olofsson, Carl Persson, Emil Sylvegård, Marcus Sylvegård, Carl Söderberg, Patrik Westerholm och Pontus Westerholm. Om vi bara börjar där rakt då, vilka spelare hade du förlängt mig om du var Björn Liljander?
Alltså, om jag får lov att börja andra ändå så av de som är förmodligen inte är kvar så som Marcus Sylvegård som han spelar i slutet av säsongen och förmodligen kommer göra nästa säsong är det, han kommer ju försvinna för det har ju varit snackats om Växjö och jag tror faktiskt att det kan bli NHL i hans fall. Med 32 lag i NHL så blir jakten på free agents ännu viktigare. Jag såg någon, den välrenomerade publikationen The Hockey News som hade med honom faktiskt med en lista över de 10 mest attraktiva free agents som finns i Europa. Jag tror att han kan få ett NHL-förslag. Men han blev också bättre med Händematch och Center och inte med Söderberg. Jag tycker både att Marcus Uvergård och Carl Söderberg blev bättre när de separerades. Och jag tyckte att Söderberg växte med Kim Rosdahl som en städgrupp, mer defensiv städgrupp. Så att, och sen har vi ju då, som förmodligen också försvinner, tvillingarna Westerholm, Pontus och Patrik. Och där ska man ju ersätta de gör ju, oavsett hur det ser ut, oavsett liksom hur klimatet är omklädningsrummet, så gör de sina 25-30 poäng i SHL. De spelar sin egen bubbla. Men sen då, så är det ju viktigt, då kommer vi in på vem som vi eventuellt kan, eller de kan förlänga med. Sen är det ju viktigt att hitta balansen i lönebudgeten. Jag tror att de kommer att förlänga Bolin med, alltså, vem som kommer vara på tapeten är väl Johan Olofsson, Emil Sylvegård, Carl Persson, rent av Oliver Larsson, kanske Carl Söderberg. Någon av dem kommer säkert få förlängt. Men om man liksom får lov att leka sportchef så för någon minut eller två, så är det ingen som jag har betalat mycket mer än SHL-snittlön för. Och det, den ligger väl på runt 110 000 i månaden. Bör man överbetala spelare en bit ner i en tänkta hierarkin, så får man aldrig in någon spets. Det är ju det som är den springande punkten i detta.
Men så bra som Oliver Lauritsen var, inte minst i kvalspelet, så nog bör väl han vara självskriven, eller?
Ja, men jag tror samtidigt att han har kanske kontrakt som är över 200 000 som det ser ut nu. Men jag hade nog också, jag tror man kanske skulle kunna sälja in till honom liksom, att det är väldigt viktigt att spela för laget, men då får jag ta liksom en home discount, en hemmarabatt för att liksom kunna spela här. Han är ju, hur man än vänder och vrider på det, så är han ju kanske i bästa fall nummer 4 i en backuppställning. Men han är viktig dels som karaktär, dels som lite ledare på isen, jättebra boxplay, varit efter jul, varit kanske efter Adam Möllers match den bästa backen.
Något som slår mig är Theodor Jonsson som värvades till denna säsongen. Man har inte riktigt sett så mycket av honom, och i kvalet så var han ju liksom utanför.
Han skulle ju också kunna vara en som man har. Han är fortfarande ung. Han är bara 20, va? 1920. Och som en billig spelare så säger jag visst, han kan vara med. Det beror lite på hur många backar man har och hur många man får in. Man skulle ju kunna ha någon som back som man lånar ut som är hyfsat billig. Han gjorde ju till och med mål som forward. Två stycken.
Ja, men precis. Ja. Precis. Det var ju två mål där, varav en vass styrning, va?
Ja, precis. Och så är ni helt öppet mål efter någon konstig suts, va? Men man ska vara på plats också.
Ett mål är ett mål, som jag sa när jag gjorde självmål.
Så är det. De räknas också.
De gör ju det. Men jag tänker tränarfrågan. Thomas Kollar, huvudtränare, tog ju på sig ganska mycket ansvar efter matchen där mot Brynäs. Ska han vara kvar som huvudtränare?
Han har väl kontrakt. Och när jag pratade med Björn Liljanders i, när var det, i fredags kanske, så verkar det ju självklart att han skulle fortsätta. Att de två känner ju att de har varit bra samarbete. Och att jag tror i så fall, jag tror att Kollar kvar, att han har kontrakt i om det är 2025, om jag inte missminner mig.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Han har ju säkert lärt sig enormt mycket av den här resan, men naturligtvis kommer ju krav vara på honom att få det här flyga från start. Det är väl ingen som tror att Malmö ska vara topp 6 kanske, men nästa säsong. Men det hade nog varit rätt bra för klubben att få lite arbetsro och i alla fall operera någonstans mitt i. Så man är en bit ifrån kvalet i alla fall. Kvalrisken.
Petri Limmatainen och Mattias Kärnqvist, assisterande tränare. Ska de vara kvar då?
Det är jättesvårt att bedöma utifrån sådär. De var ju båda två kändes lite handplockade av Kollar själv. Jag som huvudtränare är det ju väldigt viktigt att man trivs med sin assisterande eller sina assisterande. Och men därför är också, det ska också vara någon slags dynamik, tror jag, så här ledarstab, att det är någon som tycker lite annorlunda och utmanar huvudcoachen lite grann så att säga, rent tankemässigt. Jag vet inte om den dynamiken finns, men den är nu viktigt att ha.
Carl Söderberg, bra i kvalet, men hade ju en plus minus som inte rosade marknaden i grundserien.
Nej, det är också, jag tror här handlar om, jag tror att när de skiftar lagkapten, jag tror det var bra både för laget, jag tror det var bra för Carl, och jag tyckte han tog ett extremt stort ansvar i kvalet, och hittade det här, nu spelade ju ändå Rosdahl som var viktig, som komponerade tillsammans med Carl, spelade ju ändå med Anton Wahlberg, som kanske inte defensivt är världens mest utvecklade spelare än, inte offensivt heller, men offensivt ser man ju att han har liksom, ja, snod på generell potential, skulle jag säga, om utvecklingen gör rätt. Men de bildar ju en kedja som funkade, tycker jag. Så att Carl handlar nu, jag tror att han rent fysiskt tror jag inte är något problem att spela. Men det är väl lite det som, om vi nu liksom går in lite på hur man kan föreställa sig Björn Liljander som sportchef, hur han tänker och detta. Så jag tror att han har också lärt sig mycket, och han har sett liksom under den här säsongen att Redox, nej, det är ingen väloljad organisation som Frölunda. Men nu kan Björn sätta sin prägel på laget. Men vi också kommer ihåg att man kommer väldigt sent in i det. Att de flesta andra SHL-klubbar har haft sina, har vetat att de ska spela i SHL kommande säsong. Nu får de ju, alltså de har ju säkert haft, de har ju naturligtvis haft en plan A och plan B, men det har ju dröjt innan man kan sätta den i skarpt läge, så att säga. Så jag tror att han måste hitta bra nordamerikaner, typ som Oskar Sand har gjort genom åren, eller möjligtvis svenskar som vänder hemåt. Och jag tror också att man får fundera lite över målvaktssidan. Är den inte tillräckligt stabil ändå? Även Werner spelar upp sig på slutet enormt mycket. Där tycker jag, spelar han så över en hel säsong så inga problem. Men kan han göra det? Och så Malmblin var skadad. Jag tyckte han var okej för att skada, men han var inte, han vann inte så många matcher på egen hand, utan om man säger så. Det är mer än, jag tror Werner i form, har varit inne på tidigare, är nummer ett. Men jag vet inte om man kan spela så bra över tid. Men jag tror också det klassiska för lagbygget, som det alltid är, det är ju, och som det i synnerhet är för Redox som det har sett ut de senaste året, det är ju att hitta det här, alltså, första kedjan, första center som är enklast bättre än vad hände Marcus Söderberg är. Och så måste man nu när Marcus Sylvegrop försvinner hitta liksom en scoring winger. Och sen, alla är ute efter den här typen, och det är en right back, en högerfattad back som ser ut ungefär kanske som Joel Persson eller Jonathan Pudas. De är svåra att hitta, men det är lite det som saknas, tror jag.
Marcus Sylvegård lär ju lämna. Emil Sylvegård har inget kontrakt. Vad skulle Redhawks vara utan någon Sylvegård i truppen?
Alltså, de har ju präglat väldigt mycket med pappa Patrik också de senaste åren. Jag har varit inne på det tidigare. Jag tror inte det är idealiskt att ha sina söner i laget om man själv har en hög befattning. Men som både Emil och Marcus som spelar på slutet, så har det inte varit något problem. Men Emil, när jag pratade med honom senast, jag tror jag skrev det också, han var ju inne på att det är rätt tufft att heta Sylvegård och spela i laget när det ligger i botten. Jag tror också det kommer att ta, jag tror om Emil vill vara kvar och klubben vill ha honom kvar, så kommer mycket bygga på vilken satsning de kommer att göra för att kunna distansera sig från botten. Annars, det är klart att Emil Sylvegård har säkert 5-6 SHL-klubbar som är intresserade av hans tjänster. Det tror jag.
Lukas Wernbloom var ju utanför laget i grundserien stundtals. Gör ett fantastiskt kval. Tror du han kommer stanna? Han har ju kontrakt, men kommer han stanna?
Jag ställde en fråga till Liljander i fredags, och han var väldigt så där, bara peka på kontraktet, ungefär så att han har ett kontrakt och vi vill ha honom kvar. Så att jag tror att han, Lukas Wernbloom, har ju bevisat för sig själv och bevisat för omgivningen, bevisat för klubbledningen att han har en hög nivå i sig. Jag erkänner, jag var ju tveksam när jag såg honom före jul och bit in i januari, men han har ju bevisat det. Han är ju och mycket mer fysisk spelare än vad man tror, trots att han är liten. Ligger högt i tacklingsligan internt och har ju rätt mycket spel i sig, så att nog här handlar det om att han liksom ska få chansen för start och verkligen kunna spela in sig i laget, tror jag.
Och Redhawks sportchef Björn Liljander har ju, om jag minns rätt nu, sagt att han ska växa in i kostymen, det kan ta lite tid, men att det liksom kommer att hända, ha tålamod.
Ja, men som, han visar ju formkurvan, pekar ju rakt uppåt från avslutningen av serien och rakt in i kvalserien. Han var ju som bäst när det gällde som mest. Och det är ju jättebra egenskap naturligtvis.
Finns det några spelare med kontrakt som man borde bryta med då?
Ja. Vem tänker du då på? Det är väl om man vill ha någon, kanske någon förändring på målvaktssidan. Man kanske vill ta in någonting annat. Jag vet inte. Det skulle i så fall vara det. Jag kan inte komma på någon direkt annan. Så man kan ju ha synpunkter på Joakim Ryan och hans produktion som har gått ner rätt mycket. Men jag tror jag kollade här i kval. Jag tror faktiskt han spelar mest av alla. Han spelar mer än Adam Bollas Mattsson. Så att han är ju... Han får stort förtroende för ledningen och vad ska jag säga, rörliga skridskostarka backar växer inte på trä. Sen hade nog alla önskat, inklusive han själv, att han hade kunnat producera lite mer den här säsongen. Han var ju över 30 poäng förra säsongen.
Adam Ollas Mattsson har ju kontrakt. Nu vet vi inte riktigt hur klausuler och sånt ser ut, men spelar han i Malmö nästa säsong eller är han någon annanstans?
Jag tror han... Det kan han mycket väl vara. Att han kan ju också vara en sån som precis som... Det berör ju inte Malmö så mycket, men som i Marcus Syvgårds fall, om han skulle få en elförslag. Men det skulle kunna gälla för Adam Ollas Mattsson också. Men samtidigt så... Visst, han skulle nog kunna få ett en elförslag. Men... Och har ju lite av det spelet i sig som kanske hade funkat rätt väl på lite rink. Han har ju varit över en gång. Han kommer därifrån när han kom till Malmö. Men visst, man vet ju aldrig. Som i NHL och slash SHL-reglerna ser ut. Eller reglerna ser ut mellan ligorna. Så är ingenting är omöjligt naturligtvis.
En annan grej som har varit viktigt i kvalet är ju publiken. Och du som varit både i Malmö och Gävle under kvalserien. Vilken supporterskara vann den kampen, tycker du?
Ja, så jag tyckte ändå att de har ju mycket större klack naturligtvis, Brynäs. Men jag tyckte de stod upp ganska bra. Nu var jag väl på bland annat tredje matchen där uppe. Och då lyckades ju faktiskt mot slutet kanske 30-40 Malmö-supporter om ens det överröstar Brynäs klacka, men det går oftast hand i hand med hur det ser ut i matcherna också. Mellan en MFF-klack jobbar gärna in i kaklet. Det är inte alltid man upplever det kanske med hockeyklack att de gör det, utan det blir rätt tyst rätt snabbt.
Men där, vad blev det? Rond två, första matchen i Malmö där med 7000 på läktaren, det var ju oerhört bra tryck.
Det var ju ett av de, jag tror, i arenan får man nu gå tillbaka till BB-hockeyåren när folk jublade över liksom med sarg ut och gjorde vågen. Någonstans där var det, men det kändes som att de hade fått lite tillskott på ståplatssektionen och det hjälpte till extremt mycket.
Samtidigt som sittplats var vakna och inte satt och sov och käkade popcorn, utan de insåg att det här gäller något. Vi måste vara med.
Ja, men det blev en bra sån pingpong-effekt mellan sektionerna. Och det kändes som, jag tror, för ett lag som har förlorat så mycket som Malmö gjort de senaste åren. Då känner man, wow, nu är vi på väg med den andra raka segern här. Jag menar, folk går ju på på hockey för att bli underhållna. Men framförallt vill de se sina favoriter vinna. Det är ju extremt viktigt. Och särskilt i sånt utsatt läge.
Tror du att det här kan ge ringar på vattnet och att Redhawks får lite starkare publik? Alltså ståplats kämpar ju, men att även sittplats typ som i Ängelholm kan elda igång.
Jag tror det är väldigt lång bit kvar till Ängelholm. Jag tror också att precis som idrotts, alltså på isen eller på planen, så framgång föder framgång, och känner man att det här var ju jäkligt kul att gå på hockey. Men jag tror det är svårt att få den riktiga närmen kanske under grundserien. Det är det som kommer att bli lite svårare. Men det är ju absolut inte negativt för klubben och för laget att, och för publiken att man fick igång någonting i alla fall.
En fråga som jag glömde ställa innan när du pratade lite framåt är, vad är rimligt liksom att tänka sig att Redhawks hamnar i tabellen nästa säsong?
Jag tror inte man ska sitta allt för högt. Kan man någonstans där 8-10 och med marginal ner, så får man ju vara rätt nöjd. Jag tror man ska skynda rätt långsamt, men det jag tror det, allting i en klubb, som speciellt en klubb som har varit riset på, det handlar ju om, och när många kontrakt går ut, det handlar ju om hur rekryteringarna sitter. Att du i alla fall värvar, du låt säga de värvar 7 spelare, så måste ju 5 av dem vara mer än godkända om de ska kunna ta något kliv. Och 3 av dem ska vara riktigt, riktigt bra.
Tror du att de kommer avancera i tabellen då?
Ja, men det finns ju möjlighet. Alltså, de har inget val heller. Jag tror inte man ligger man i botten så alltså, år efter år så trillar man förr eller senare dit. Så man måste ju skapa något annat av det här. Det går inte att fortsätta i samma trall, för att då åker man ju dit. Så är det bara. Så att jag tror man är mycket mer ödmjuk från start och inser att vi är inte något lag som ska liksom kunna spela ut för Skellefteå eller... Vi är inte den typen av lag, utan vi får spela snålt hela vägen och ha det tålamodet. Sen när man har byggt upp en poängskörd kanske man kan ändra målsättningen lite. Men dessförinnan är det som spelar som varje match för en kvalmatch.
Innan vi avrundar det här avsnittet så tänkte jag, Kent, att du ska få tippa vilket lag som tar SM-guld och vilket lag som tar klivet upp i SHL. Och noterbart är ju att idag tisdag kan ju Växjö ryka redan i kvartsfinalen mot Luleå, som kom rätt långt ner i tabellen. Det hade ju varit en rejäl skräll.
Ja, jag tror Skellefteå tar det. De som startar ut, många matchvinnare, har bra rutin. Så de, och vem som går upp är jag lite svårare. Kan det inte vara dags för typ Björklöven? Kanske.
Nu ska du inte fråga mig, utan du ska konstatera.
Ja, då säger jag, Björklöven går upp. Övertygande, va?
Det var halvt övertygande. Ja. Men när du är inne på Skellefteå, så vi måste ju bara nämna Oskar Möller och Joakim Lindström. Alltså det finns ju inga, wow, vilka hockeyspelare.
Absolut, och de är ju ofta som bästa, alltså plus att de har liksom den här Pudas också naturligtvis, som är den här spelande backen som alla lag vill ha, som är dessutom har en liten elart sida och lite chabby och sånt. Väldigt bra målvakt också. Jag tycker de hänger ihop som lag. De har en väldigt, väldigt tydlig spel i det, vad de vill göra på isen, och så steppar de här farbröderna upp, Lindström och Möller, när det verkligen gäller.
Det är inte heller en dålig Game 7 mellan Färjestad och Frölunda imorgon onsdag heller.
Nej, den kommer nog smälla en hel del, och Roger Rönnberg kommer vara väldigt sur och ledsen oavsett hur det går, nästan snudd på. Men jag tror faktiskt att Färjestad har väl hemmaplan dessutom. De har väl, måste man ju ändå beteckna som en hygglig chans.
Hur kommer du följa SM-slutspelet?
Jag brukar följa ganska sporadiskt. Jag tycker det är kul att titta på matcher där det hettar till lite. Det blir väl som en choklad kartong. Man plockar lite godbitar här och var och försöker hänga på där det är mest avgörande, så att säga.
Du följer inte kvalet upp till SHL?
Så faktiskt lite AIK i går. Mest för att det var kul att kolla den gamla MIF och Panthers-spelaren Båse, som har fått lite skriverier. Anton Blomqvist. Och det var en del före detta spelare på isen också som alla sett rätt mycket. Typ Femmeborn, Winlott och Oskar Magnusson. Oskar Magnusson var ju ganska bra. Det är ju en sån spelare som eventuellt som har ju fått sin hårt uppfostrande i Trelleborg, va? Och fått sin hårt uppfostrande i MIF och var väl lagkapten när Skåne var en tv-portion för en del år sedan. Det är en sån här speedig fjärdelinspelare som kanske, ja, en sån som hade funkat kanske att ta tillbaka om man vill ha någon lite billigare.
Vi ska också nämna att Ica Panton inte lyckades ta sig upp till Hockeyettan.
Nej, precis. Och det var ju trist för hockeyn i Malmö. Där hade behövt se ett lag till. Och jag tror väl att här får nog Panton länge sätta sig ner. Kanske. Jag tror inte man kan dela de här veteranerna de har spelat med. Och de har väl också varit bland de bästa i laget. Kan man ha dem kvar och fortsätta bygga, men vad förstår så är det väl mycket backsidan som de kanske måste hitta lite mer kvalitet på för att ta nästa steg. Och det är inte enkelt att gå upp, så att det är rätt så tuffa villkor i den här kvalsämmen, bara ett lag som gick upp.
Så är det, och jag blickar ut och ser att solen skiner och magen kurrar lite, så det börjar väl bli dags för lunch, Kent. Så jag tackar dig för denna säsongen, och det har varit ett sant nöje.
Det är samma, Mattias. Vi får väl köra någon här under Silly Season också, antar jag.
Båda på. Ja, får vi göra det. Vi kan inte bara ligga på låtsidan.
Absolut inte.
Tack så är vi också till er lyssnare för den här säsongen. Men som Kent säger så lär vi väl dyka upp med ett par avsnitt till innan vi går på sommarledighet. Men det var den säsongen det. Redogs på den har som vanligt Jonas Kanje som ansvarig utgivare. Vi ses, hörs och allt det där. Ha det gott. Hej.
Hej.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.